Vi ska gå till Lukas evangeliets femte kapitel nu på morgonen. Så där ska vi läsa om när Herren kallade Petrus att bli en lärjunge. Lukas 5. En gång när han stod vid Genesarets sjön och folket trängde på för att höra Guds ord, fick han se två båtar ligga vid stranden. Fiskarna hade gått ut för att skölja näten. Han steg i den ena båten som tillhörde Simon och bad honom att ro ut ett litet stycke. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon, ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där. Simon svarade, mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det ska jag lägga ut näten. Och de gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista och de vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. Det kom och man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sa, lämna mig herre, jag är en syndare. Ty han och det som var med honom greps av bävan när de såg all fisken de hade fångat, likaså Jakob och Johannes, Zebedaios söner, som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sa till Simon, var inte rädd, från denna stund ska du fånga människor. Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom. Lämna mig herre, jag är en syndare. Ja, säger vi, det här var ju en typisk omvändelse. Petrus lämnade allt och följde herren. Plötsligt ser han sitt behov av hjälp. Och han får den hjälp. Och det Jesus gör är ju egentligen bara att han kallar honom till efterföljelse. Lägg inte händerna på honom och säger, nu ska vi kasta ut all synd i Jesu namn, utan ja visst, kom med mig bara så ordnar sig det här. Och så är det ju också i våra liv. En människa kan leva långt borta från Gud, så att säga, utan att vilja ha med honom att göra. Så kanske den dagen kommer då man faller ner och säger, jag är en syndare. Herren säger, följ mig. Och Petrus börjar följa Herren. Och det har ju vi också gjort. Upphörde Petrus nu att vara en syndare? Blev han perfekt? Alla skakar på huvudet. Nej, han blev inte perfekt. Utan istället kommer det en dag, och nu ska jag läsa gamla översättningen, där det liksom står lite tydligare. Lukas 22 kapitel. Verserna 24 till 34. Lukas 22 och 24. En tvist uppstod dock mellan dem om vilken av dem som skulle räknas för den störste. Då sa han till dem, konungarna uppträda mot sina folk såsom härskare, och de som har myndighet över folken låta kalla sig nådiga herrar, men så är det inte med er. Utan den som är störst bland er, han vare så som den yngste. Och den som är den förnämste, han vare så som en tjänare. Ty vilken är större, den som ligger till bords eller den som tjänar? Är det inte den som ligger till bords? Och likväl är jag här ibland er så som en tjänare. Men ni är det som har förblivit hos mig i mina prövningar. Och så som min fader har överlåtit konungslig makt åt mig, så överlåter jag likadan makt åt er. Så att ni ska få äta och dricka vid mitt bord i mitt rike och sitta på troner såsom domar över Israels 12 släkter. Simon, Simon, se, Satan har begärt att få er i sitt våld för att kunna sålla er såsom vete. Men jag har bett för dig att din tro inte må bliva om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder. Då sa han till honom, herre, jag är redo att med dig både gå i fängelse och gå i döden. Men han svarade, jag säger dig Petrus, idag skall inte hanen gala förrän du 3 gånger har förnekat mig och sagt att du inte känner mig. När du har omvänt dig. Ja men käre Jesus, du minns väl den där händelsen med båten, du minns väl den där gången vi var ute med båten och du satt i båten och predikade och fisken och allt det där. När du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder. Vi ska nu inte göra en stor och mäktig teologi av det här. Någon sorts ny nådens ordning. En andlig byråkrati av en eller andra slaget. Men faktum är att man som själavårdare ganska ofta ser motsvarigheten till det här. Att en människas omvändelse till Kristus är en process ibland i två steg. Vi ska inte underskatta, ska vi säga, köttets vilja. Ja, att hävda sig gentemot Gud, eller hur vi ska uttrycka det. Vi ska inte underskatta det. I många människors liv tar den sig uttryck i att man förnekar att Gud skulle finnas. Eller om han finns så vill man ändå inte ha med honom att göra. Det är det vi vanligtvis kallar för uppror, eller hur? Det är den förlorade sonen. Men så börjar efterföljelsen. Och det blir ju då lätt en efterföljelse där man liksom försöker göra allting så bra så Gud ska bli onödig. Och det är ju lite grann Petrus mellan hans två omvändelser. Han skulle gå på vattnet och han liksom, ja, om så alla andra förnekar dig och överger dig så ska inte jag överge dig. Och sen vet vi ju hur det går och vi vet ju också hur Jesus möter Petrus för andra gången. Samma sjö, kanske till och med samma båt. Och då har någonting nytt inträffat i Petrus liv. Det är ju detta som står i Johannes evangelium, det 21 kapitlet. Och det dråpliga är ju på ett sätt att hela händelse nummer två är som en kopia på händelse nummer ett. Och det kan man ju också någon gång ibland se i människors liv eller i sitt eget liv. Man kommer in i en ganska snarlik situation, men nu liksom griper den mycket djupare in i ens medvetande. Man har hunnit göra erfarenheter på vägen som nu Herren plötsligt använder för att, så att säga, fullborda sitt verk. Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberias sjön. Det gick till så. Simon Petrus och Thomas som kallades tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Zebedaios söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till de andra, jag ger mig ut och fiskar. De sa, vi följer med dig. De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade, mina barn, har ni ingen fisk? De svarade nej. Och han sa, kasta ut nätet på högra sidan om båten så får ni. De kastade ut nätet och nu orkade de inte dra in det för all fisken. Den lärjungen som Jesus älskade sa då till Petrus, det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget, för han var inte klädd, och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem, hämta några av fiskarna som ni just fick. Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till lärjungarna, kom och ät. Ingen av dem vågade fråga honom vem han var, de förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus, Simon Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina lam på bete. Och han frågade honom för andra gången, Simon Johannes son, älskar du mig? Simon svarade, ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, var en herde för mina får. Och han frågade honom för tredje gången, Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, herre, du vet allt, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina får på bete. Vad är det som har hänt under mellantiden? Det är ju vår första fråga. Vår andra fråga, kunde man ha undvikit den där mellantiden? Kunde man inte ha gått på, så att säga, omvändelse nummer två på direkten? Nej, det tror jag inte alltid man kan. Ty det som händer under mellantiden är ju på något sätt att Petrus vill tjäna Herren med sin egen kraft. Och Herren tillåter det. Han inte ens korrigerar Petrus egentligen med ord eller tillsägelse, utan han låter Petrus få göra sina erfarenheter i lugn och ro. Detta är viktigt för oss att se och komma ihåg, därför att det handlar ju fortfarande hela tiden om vad vi upptäcker och inte vad vi lär oss intellektuellt. Det leder inte långt att vi säger att jag kan ingenting i mig själv och min kraft är ax och ringa och bus och svag. Och att utan Kristus kan vi ingenting göra. Det vet vi ju. Jag har lärt oss det som en läxa, vi kan det allihopa. Men det är någonting helt annat när man upptäcker att det är sant. Och Herren har tid till att låta oss upptäcka det. Väl vetande att när vi har upptäckt att det är sant, så sitter det där, om jag får säga det så. Och han är ju ändå Jesu lärjunge, han är ändå en efterföljare. Just i efterföljelsen ligger möjligheten till att upptäcka livets villkor. Vi kan ju påminna oss en sån bibeltext som liknelsen om den barmhärtige samariten. Vi behöver inte läsa den, jag tror vi kan den alla. Där en lagklok kommer och frågar: Herre, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och vi skulle ju som goda lutheraner kunna tänka oss Jesus svara så här att du ska inte göra någonting, förstår du. Utan nu ska du bara tro här. Men istället så utspinner sig en dialog. Vad säger du själv, frågar Jesus. Hur läser du skriften? Jo, älska fadern över allting och min nästa som är själv. Men vem är min nästa? Jesus berättar liknelsen om barmhärtige samariten och ställer motfrågan. Vem var nu hans, den slagne mannens nästa? Ja, det var ju den här samarien då förstås. Och så säger Jesus egentligen ganska överraskande: gå du och gör detsamma. Ja, men det är ju gärningslära, säger vi. Jo visst, men i detta ligger ju en förtröstan om att han efter ett tag kommer att upptäcka att det här var inte så lätt som jag trodde. Och den upptäckten betyder ju mer än 100 predikningar, eller hur? Vi får ta vara på våra upptäckter. Och i den upptäckten kan ju då ligga ett väldigt starkt incitament till att gå tillbaka tillsammans med Jesus. Och säga: det gick inte. Vad säger du om det? Har du någon lösning? Som kristna har vi ett sätt att förhålla oss till det som vi brukar kalla för misslyckanden, som är ganska kluvet. Men om det är så att allting under vårt efterföljelseliv kan samverka till det bästa om vi älskar Kristus och kommer till honom, så har också det som brukar kallas för misslyckanden en väldigt stor betydelse i Guds pedagogik. Ty barnaskapet innebär ju egentligen att jag är försatt i en situation där jag varken kan lyckas eller misslyckas. Utan allting är ju erfarenheter som på något sätt kan undervisa mig om verkligheten. Jag tyckte jag lärde mig det så handgripligt under de åren då jag sysslade med medicinsk forskning. När man forskar så är det ofta så att man tänker sig in i någonting och så tänker man så här att om jag gör ett experiment så kommer det att leda till de och de resultaten antagligen. Och så gör man experimentet för att se om det blir så. Och då, när experimentet är färdigt, då kan man se om en forskare är en forskare eller om han bara står på ett laboratorium och jobbar. Ty somliga blir så bedrövade när allt inte gick som de trodde att det skulle gå. Så de lägger av. Men den som verkligen är en forskare, han flyger i taket av förtjusning när allting går åt skogen. För han säger, då måste ju finnas något att upptäcka här. Förstår ni? Här gick inte allt som jag trodde. Alltså måste det finnas någonting i den här burken nu som jag inte vet om. Gäller bara att hitta den där grejen som gör att det blev som det blev, va? Förstår ni den attityden? Så somliga, de liksom bara sätter sig ner och gråter. Oj, det gick inte som jag trodde. Och nu är min avhandling förstörd och hela min framtid är spolierad. Andra, de hoppar upp i taket och säger, jippi, det här gick åt skogen. Det här måste vara något verkligt. Här finns ju grejen. Och det är liksom den situationen vi befinner oss i, va? Vi är försatta i den friheten där vi kan ta emot allting som erfarenheter, som någonting som undervisar oss om verkligheten. Därför att vi är ju lösta från prestigeförhållandet till verkligheten. När Jesus första gången säger till Petrus, från denna stund ska du fånga människor, följ mig. Så har han ju alltså tagit ut Petrus ur det här prestigeförhållandet till verkligheten. Petrus har ännu inte upptäckt det. Han lever ett tag kvar i det. Men så småningom så förs han fram till den punkten där han kan lägga av också den attityden i sin efterföljelse och därmed komma in i den frihet som gör honom till en apostel. Därför kanske det på ett vis är så här att det vi kallar för lagiskhet eller perfektionism, kärt barn har ju många namn. Det kanske ibland är ett stadium som inte går att undvika mellan Guds förnekelse och vad ska vi säga, verkligt barnaskap. Och det är inte så att den tid som man kanske försöker att efter lagiska principer fullgöra Guds vilja, att det är en bortkastad tid. Utan den kanske tvärtom är väldigt nyttig. Om vi bara, så att säga, inte fastnar där. Jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. Vad är det då som skiljer Petrus före samtalet här andra gången vid Genesaret och efter? Om vi lite grann kallar det här tillfället för en andra omvändelse och använder uttrycket med en nypa salt. Det betyder ju inte att alla måste gå igenom det här som genom en sorts kvarn. Men i Petrus fall så ser man det rätt så tydligt. Vad är det då som skiljer Petrus före och Petrus efter? Ja, vi kan säga så här att före den andra omvändelsen så bygger på något sätt hans tjänst på hans kunskap. Och efteråt på hans identifikation med Kristus. Det är detta som vi har läst om tidigare i andra Korinthierbrevet 3 och 6. Bokstaven dödar men anden ger liv. Att det inte räcker med att veta hur det ska vara. Eller hur man ska göra. Utan att kunskapens syfte egentligen bara är att föra oss till Kristus. Till hans person. Du vet att jag har dig kär. Och som själavårdare får man ju många gånger hjälpa människor att ta det första steget. Det vi läste om i Lukas 5 kapitel. Det är ju härligt att få be med en syndare till frälsning, som det heter på frikyrkospråk. Och det är ju frälsning. Men många gånger får man ju som själavårdare också vara med, så att säga, vid den andra förlossningen. Den då en människa får upptäcka, så att säga, Guds barns härliga frihet. Och på något sätt nästan lösgöras, vad ska vi säga, från den andliga kunskapens tyranni. För det är ju så fantastiskt att läsa texterna om när Jesus möter sina lärjungar efter uppståndelsen. Hur han omedelbart börjar tala med dem om deras uppdrag. När de har gjort bort sig totalt. När det verkligen inte finns så mycket som ett stoftgrand av meriter kvar. Då börjar Jesus verkligen tala med dem om deras uppdrag. Och det har han ju pratat ganska lite om förut. Alltså finns det ju för den som lämnat sitt liv till Kristus en efterföljelsevandring som så småningom vaskar fram detta. Att kunskapens uppgift är inte att tala om hur jag ska vara, hur jag ska göra, hur jag ska handla. Utan hela tiden så har den till uppgift att visa för mig vem Kristus är. Och så att säga i den relation och i det beroendeförhållande som då framkallas. Inte bara ur kunskapen utan ur min livserfarenhet och min faktiska oförmåga inför de situationer jag ställs emot. Då växer så att säga det sunda barnaskapet fram. Lukas 7 kapitel och 36 vers. En av fariseerna bjöd hem honom på en måltid och han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariseens hus kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom och vätta vid hans fötter och grät. Hon vätta hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit honom såg det och sa för sig själv: om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom, en synderska. Då sa Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Säg det, mästare, sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade: den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus. Och vänd mot kvinnan, sa han till Simon: du ser den här kvinnan, jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder, till hon har visat stor kärlek. Den som får lite förlåtet visar liten kärlek. Och han sa till henne: dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sa då för sig själva: vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan: din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Vi skulle kunna säga så här, att det Jesus är ute efter i våra liv är att göra oss tacksamma. Gör en människa tacksam. Du har gjort henne både rättfärdig och givande. Läs om andens frukt i Galaterbrevet 5:23 vad det är. Och tänk att det inte är frukter, äpplen och päron och plommon och russin som ligger i en skål, utan det är frukt. I singularis står det egentligen. Vad är det för frukt? Ja, det är tacksamheten. Gör en människa tacksam, hon blir ödmjuk, hon blir saktmodig, hon blir trofast, hon blir kärleksfull, hon blir mild och vad det är mera. Och det ligger just i den lilla liknelsen som Jesus berättar för Simon. En var skyldig 50 denarer och en 500 och båda fick skulden efterskänkt. Vem hände det någonting med? Ja, det var ju den som fick 500 denarer efterskänkt förstås. Just det, säger Jesus till Simon. Här ser du denna kvinna som nu får sin stora skuld efterskänkt. Hon kommer att bli tacksam. Hon är det faktiskt redan. På något sätt tycks hon vänta att hon ska få den hjälp som jag vill ge henne. Hon har tydligen redan lärt känna mig. Du gav mig ingen välkomstkyss. Hon har kysst mina fötter. Och så vidare. Simon har ju mycket mera, distanserad attityd till Jesus. Han är inte tacksam över att Jesus kommer hem och besöker honom, utan han tycker kanske snarare att Jesus borde vara tacksam att få komma till hans fina hem. Och så finns det ju någonting i den här historien som retar alla hemmasöner. Och det är ju detta att Gud använder sig av vår synd för att göra oss rättfärdiga. Gud använder sig av vår synd för att göra oss rättfärdiga. Och detta vill jag mena är oerhört grundläggande. Det är därför allting kan samverka till det bästa till sist. Om vi bara älskar Herren och kommer till honom med allt. Vi har ju ofta en mera lagisk syn på det här. Vi liksom, när vi syndar, att Gud sitter och vrider händerna i himlen. Oj, 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 nu syndar de igen. Det här kommer ju aldrig att gå vägen. Och jag menar, det är inte så att Gud stimulerar vår synd på det sättet att han gläder sig över synden. Förstår man rätt? Men den utgör inget hinder för hans syften. När vi kommer till honom så kan han utnyttja också det till att föra oss till rättfärdighet. Vår synd utgör inget hinder för Gud när han ska föra oss till rättfärdighet. Om vi bara kommer med allt till honom. Det här är ju anstötligt för alla våra moraliska känslnerver. Det betyder ju inte att Gud inte betraktar synd som synd, förstår man rätt. Men det betyder alltså bara det att när Herren förvandlar en stor skuld till en stor tacksamhet, så har det skett något så vidunderligt i våra liv att det kan inte liknas vid något annat. Och alla har vi i och för sig skuld nog för att få tacksamhet nog. Vi behöver inte bättra på synden i våra liv. Hejsan hoppsan, nu ska jag ut och synda några år för att bli desto rättfärdigare sedan. Och jag vill stryka under just betydelsen av den här berättelsen om Simon och den här kvinnan. Därför, som jag sagt förut, Lukas ger oss hela tiden nycklar till Paulus teologi. Och innan vi tar paus så ska vi därför slå upp i Romarbrevet 5:20. Och se att där hittar du en text som är precis parallell till berättelsen om Simon och den här kvinnan. Fast Paulus uttrycker sig på sitt teologiska och rabbinska vis. Medan Lukas däremot, som den praktiska hantverkare till doktor han är, han uttrycker sig ganska enkelt och rakt på sak. Romarbrevet 5:20. Vi ska kanske läsa några verser in i 6:e kapitlet också. Paulus skriver: lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden än mer. Och på samma sätt som synden härskade och förde till döden, ska därför nåden härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus vår Herre. Alltså ligger i dessa verser detta att synden flödar över inget hinder egentligen för Gud. Om människan bara ändå är villig att gå till Gud med sin synd. Om den så att säga inte bryter förhållandet, inte bryter kommunikationen. Därför att när då människan kommer med sin stora skuld till Gud, så överflödar nåden än mer. Och det är ju det som får ett så fantastiskt slutresultat. Det är det som för fram till den djupa och allt förvandlande tacksamheten. Nu känner vi ju hur irriterade vi blir över den tanken. Usch, det här är ju inte moraliskt, säger vi. Och det sa ju rabbinerna på Paulus tid än mycket mer. De hånade ju honom ordentligt för att de tyckte det, att han gick omkring och insinuerade att Gud uppmuntrade oss till synd. Och därför fortsätter han så här i 6:e kapitlet. Vad innebär nu detta? Ska vi stanna kvar i synden för att nåden ska bli större? Naturligtvis inte. Vi som har dött bort från synden, nu ska vi kunna leva vidare i den, säger han. Dött bort från synden. Ja, vi som har känt oss nedtyngda av skuld och fått en utbytt till tacksamhet, hur skulle vi kunna springa iväg och göra samma sak en gång till, frågar han. Det är ju helt orimligt. De som kritiserar mig vet ju inte vad de pratar om. Hur ska vi kunna leva vidare den? Vi har ju dött bort från den. Och det är ju Petrus upplevelse när han sitter vid stranden av Genesaret och Herren frågar: Simon, Johannes son, har du mig kär? Och uppdraget kommer. Jag menar, Hur skulle han en gång till kunna vara stöddig i Petrus efter det? Han hade ju dött bort från det där. Så att mycket av Paulus lite tungrodda teologi blir väldigt begriplig och förståelig om vi har klart för oss att målet liksom för Herrens arbete med oss, målet för efterföljelsen, är att, så att säga, det ska skapas tacksamhet i våra hjärtan. Den kan vi inte ta oss. Gör det inte tacksam för allt i världen. Det tjänar ingenting till. Men redan insikten om vart Herren håller på för dig är ju en väldig glädje. Jag menar, tacksamheten är ju någonting som man har provsmakat lite grann korta ögonblick ibland. Somliga har fått nåden att leva kanske en mer permanent tacksamhet. Och vi vet ju att det finns ju ingenting som har en sån Kristusdoft i sig som det är. Och då är det ju faktiskt så paradoxalt att om vi efter första omvändelsen, om jag nu får använda det uttrycket, skulle kunna lära in allt och träna in allt tills hela kristenlivet och tjänsten och andligheten och rubbet fungerade som det heter. Vart skulle då tacksamheten ta vägen? Hur mycket blev det av den? Jag har en god vän som jag ska få återse när Herren kommer tillbaka. Han dog i unga år, överraskande i en blödning i hjärnan. Han brukade säga att det är inte farligt att göra bort sig, för det är det går ut på. Och till mångas irritation levde han som han lärde. Och det är något av Guds barns härliga frihet, håll med om det.